Läns- och riksnytt nummer 23 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 23 2024. Det här är vårt sista nummer innan vårt sommaruppehåll. Utgivningsdag för denna tidning är onsdagen den 3 juli, då i appen och på webben. Och du som väntar in en CD som ska komma hem i brevlådan, ja, du får vänta några dagar eftersom den kommer lite senare. Men vi är tillbaka den 14 augusti. Jag heter Azizah Dawadi.
Och jag heter Henrik Jansson och här är veckans innehåll. Inslag 1, samling för nationell ögonstrategi. Att patientens behov ska styra och att hela kedjan blir bättre från diagnos till rehabilitering. Det är målet för Fokus ögonhälsa. Ett nytt projekt som samlar yrkeskunniga, synskade och pensionärsförbund och företag inom hjälpmedel och läkemedel.
Inslag 2, kuriosa kabinetten på Slussen. Det är inte bara broar och vägar som växer fram på Slussen. Konsten tar också plats. Hör vad som döljer sig i de stora glasmontrarna under Guldbron. Här finns föremål från utgrävningen och konstföremål inspirerade av dem. Allt med vattentema. Vi ska också få veta lite mer om Vattentorget.
Inslag 3. När det är sommar ska vi såklart också ha ett glasstest. Vilken glass var både godast för vissa och äckligast för andra? 7 unga på SRFs Ågesta läger smakar, tycker och ger poäng på pinnglassar, strutar och chokladgodis som också finns som glass.
Inslag 4. Och såklart ska vi också ha med något som bara måste vara med i det här numret. Ett sommarboktips. På bryggan till en skärgårdsö nära Vaxholm möter Kjell Sundstedt upp med ledarhunden. Han tipsar om läsning i sommar, men det är inte alldeles ljusa och lätta teman jämt. Och så berättar han om en oväntad läsupplevelse på en resa med sin son.
Inslag 5. Trafikinformation gällande tvärbanan som är avstängd i sommar på delar av sträckningen. Och inslag 6. Annonser och meddelanden. Och sist i tidningen vår redaktionsruta som vanligt med alla våra kontaktuppgifter.
Och det här var alltså sista numret inför sommaruppehållet. Men vi är ju tillbaka med ett nytt nummer onsdagen den 14 augusti.
Om du kommer på något under sommaren som du tycker att vi ska ta upp på redaktionen, så ring in på vår telefonsvarare eller skicka ett mail. Det kan vara både stort och smått.
Henrik, ja. Och nu återstår det ju bara att...
önska glad sommar.
Glad sommar och ha en riktigt härlig semester. Vi kommer ju tillbaka.
Om du hinner sakna oss lite för mycket under sommaren så kan du lyssna på våra tidigare nummer i arkivet, i appen eller på webben.
Hej då!
Hej då!
Inslag 1.
Ja, politikerveckan i Almedalen kom och gick och utspelen från de olika partierna på respektive halvdag lika så. Och lite i skymundan av den uppmärksamheten så pågick ett seminarium om ett ämne som kan få stor betydelse för ögonvård och rehabilitering om det leder till konkreta resultat. Det handlar om en nationell ögonstrategi, alltså att hela kedjan av sjukvård, behandling, träning och hjälpmedel ska bli mer sammanhållen och likvärdig i landet. En som var med är synpedagogen Kerstin Kingfors som är anställd på Iris Hjälpmedel.
Iris Hjälpmedel har blivit en del av Fokus patient heter det väl egentligen. De jobbar med massa olika diagnoser så det här är ju en liksom del av det. Och de gör det utifrån patientperspektivet i Fokus. Och då vill man föra ihop intressenter inom ögonhälsa tillsammans för en gemensam starkare röst.
Vad är det som är nytt då? Krav på bättre rehabilitering, det har ju förstås hörts förr genom åren. Ändå så har exempelvis rehabkurser försvunnit från folkhögskolor och det saknas utbildning för synpedagoger i landet idag. En sak som gör att det känns lovande nu, säger Kerstin, är att det finns representanter för så många olika delar av samhället med i det här.
Det började med ett runda bordssamtal den 6 mars. Och vid det samtalet så deltog det till exempel då från professionen en optiker och jag som synpedagog. Och sen var det ögonfonden som var representerad. Sen var det organisationer och patientrepresentanter för SPF Seniorer, RP-föreningen, Synskadades Riksförbund, Hjälpmedel, där var jag då även representant då från Iris Hjälpmedel, både då alltså som profession och Iris. Och sen var det läkemedelsindustrin, om man säger så, Roche AB. Och sen var det två politiker, Thomas Ragnarsson för Moderaterna och Jasmin Bladelius för Socialdemokraterna. Det var runda bordssamtalet. Och det resulterade i en rapport utifrån vad vi då hade pratat om. Och det låg sen som grund för det här seminariet. Och det här då seminariet är egentligen starten för ett projekt. Och målet är att regeringen ska ge Socialstyrelsen kanske ett uppdrag då att arbeta fram en strategi för området ögonhälsa. Vi har ju strategier för, ja, cancervården är ju jättestrukturerad jämförelsevis. Och jag förstår även hjärt- och lung, alltså där är det ju också utarbetat strategier. Man vill lyfta ögon helt enkelt.
Projektet, som till stor del drivs av Fokus Patient, startad av före detta kristdemokratiska politikern Pernilla Gunther, beskriver problemet som att ögonhälsan blivit gradvis nerprioriterad. Befolkningen i Sverige får dessutom en allt större andel äldre, och med det kommer åldersrelaterade synsjukdomar öka. Därför menar man att hela kedjan från upptäckt, diagnos, behandling och till rehabilitering behöver fungera bättre. De skriver att en nationell strategi för ögonhälsa måste utgå från patientens perspektiv men inkludera alla intressenter för helheten. En viktig målgrupp är alla de synsvaga som ser allt för dåligt för att klara sig med korrigering i form av glasögon, men ändå lite för bra för att anses få rätt till hjälp genom syncentralen. En gräns för det är synskärpa på 0,3. Medan det behövs synskärpa 0,5 och bättre för att ha körkortet kvar.
När du då går till din optiker, du provar ut dina glasögon. Glasögonen funkar inte längre. Du blir remitterad till en ögonläkare. Och sen så gör då ögonläkaren de behandlingar som de eventuellt kan utföra då såklart. Och sen så har du fått en diagnos. Men ser du då 0,3 eller mer, då kan du inte få någon remiss till syncentralen. Och du kan inte gå till vårdcentralen, för det finns inga där som kan möta dig. Det lyfte jag verkligen då starkt i framträdandet då där. Och det lyfte även då pensionärsorganisationen som var med. Att många gamla ramlar ju, alltså det här med fall, att ramla. Och vad det kostar samhället och så. Att man pratar ju inte ofta om synen i det sammanhanget. Men det gör ju jättemycket med en om man börjar förlora syn. Det här med balans och rörelseförmåga. Och man börjar dra sig inomhus och kanske inte går ut och blir lite deppig. Och, ja.
Vilka steg i det här är, nu är det tidigt skede då förstås på det här projektet, men vad ser du som synpedagog, är det som liksom saknas i den här kedjan för att det skulle bli en bra sammanhållen vård eller rehabilitering?
Om man tänker att syncentralen är ju en specialistenhet egentligen, och det är det enda som finns inom hälso- och sjukvården. Och det närmiljön, god och nära vård pratar man ju om. Och det är ju primärvården, och det är ju då vårdcentralen egentligen. Och det har aldrig funnits. Det har funnits lite försök kan man väl säga och så vidare. Men det är, jag ser det så här, att det finns, specialistnivån finns ju i alla regioner. Det finns ju en syncentral i varje region. Där har man ju nu problem i och för sig då att få bra personal eller utbildad personal. Men det är en annan fråga. Men det finns inget i nära. Alltså nära Agda 83 om man säger så.
Men vad tänker du till exempel syn- och hörselinstruktörer i kommunen då? Är inte det någon slags motsvarighet till det?
Jo, men de kan ju inte till exempel, ja, absolut, alltså, jag har ingen liksom förslag på exakt hur det ska bli. Och det var ju något som nämndes på det här seminariet, det var ju då att man kanske inte ska tänka att allting ligger inom hälso- och sjukvården. Det behöver du inte göra. Det kanske ska vara privata, jag vet inte, eller läkemedelsindustrin, eller att pengar ska komma från något annat håll, eller det du säger, syn- och hörselinstruktörer. Men det finns ju inte i alla kommuner, inte långt ifrån ju. Så att hur det ska se ut, det är ju väldigt, väldigt svårt att tänka just nu. Men det saknas, det gör det.
Enligt Kerstin Kingfors behövs det också kompetens om syn hos alla professioner inom primärvården, till exempel fysioterapeuter. Även om man kan ordna med en egen remiss för att träffa en, så är det inte säkert att de är medvetna om problemen med rörlighet som kan uppkomma av att man med dålig syn sitter böjd över sin skärm till exempel. Det är att kunskapen i hela samhället höjs om synnedsättningar som är målet och patientens perspektiv ska vara utgångspunkten. Men även om projektet började med åldersförändringar i gula fläcken, AMD, i åtanke, så breddades det snabbt till att gälla många olika diagnoser och åtgärder.
Jag tror man började med att tänka att det var bara AMD. De har ändrat det på vägen nu. De är ju väldigt flexibla, tror jag, i det här. Så det kan ju ändra sig nu också, tänker jag, efter seminariet. Det vet inte jag. Så att vi får ju se vad fortsättningen blir.
Ja, det kan se ut som att det rör på sig i leden. Och då är det faktiskt både intresse från folkrörelser, specialister på olika delar av ögonvård och habilitering, företag och politiker. Och det krävs att man drar åt samma håll om det ska bli en ändring som håller, säger Kerstin.
Ja, alltså det vet jag när jag jobbade på både hjälpmedelscentralen och syncentralen, och man kom i diskussioner med personer som tyckte att det liksom var funka dåligt. Och det var ju alltid det här att man sa att man måste ju liksom vända sig till politikerna och man måste ha pengar. Det krassar verkligheten. Jag tror det. Därför tänker jag tycker alltså att det känns jätterätt det här på något sätt. Och jag tycker Iris har en jättebra plats där med mig. Eller någon annan då, i och för sig från Iris. Men det är ganska bra att jag har det här med synpedagogeriet i mig. Och att jag har jobbat länge med de olika, och varit i olika delar också då. Utav både kommun och landsting och folkhögskola och så. Så man ser hur det hänger ihop åtminstone. Det är lite spännande att se om man kan lyckas göra någonting som både blir varaktigt och med många tillsammans.
Kerstin Kingfors, synpedagog på Iris Hjälpmedel och en av dem som deltar i projektet för en nationell ögonstrategi i Sverige. Med målet att få bättre behandling, diagnos och rehabilitering, och det är också för en större grupp människor än idag.
Inslag 2.
Vet ni vad det här är?
Nej, jag har ingen aning faktiskt. Vi tyckte det var lite malplacerat alltihopa.
Varför blev det så här då?
Det här är ett kuriosakabinett. Och hela utställningen här heter Under tiden.
Det som några förbipasserande tycker är malplacerat är ett konstverk under Guldbron vid Slussen. Kuriosakabinetten. Det är två stora glasmontrar inuti två brofundament. Varje del är cirka 7 meter lång och 2 meter hög. Från båda långsidorna ser man in på konstföremål och arkeologiska fynd som gjordes under utgrävningen av Slussenbygget, som ska stå klart 2028. Flera glashyllor rymmer glasflaskor, glasskärvor, glasskulpturer, genomskinliga bruna, några i en dovare havsturkosfärg. Allt i handblåst återvunnet glas. Det finns också små svängda terrakotta-trappskulpturer efter trappor man hittat när man grävt ut. Allt det här har ett vattentema och anknyter till platsen. Vi ska strax få veta mer om även intilliggande vattentorget som invigdes den 3 juni. Eva Rosman, enhetschef kommunikationsslussen, berättar om olika klot, eller kanonkulor i glas och i järn. För det finns då rostiga kanonkulor, de är ganska små, de kanske bara är 10 cm i diameter. Vad är det för små, såna små kulor? Det är inte såna där stora kanonkulor.
Nej, det här är väl sådana som man hade på fartyg, där hade du kanoner. Och då hade du de här små kanonerna i strid. Här, den plats vi är på nu, det var ju den platsen där 40% av all världens järnexport passerade på 1600-talet. Så det var en otrolig järnhandel här. Och då hämtade man stångjärn från Roslagen, Bergslagen som kom ner hit. Och sen så lät man ju också göra kanonkulor. Och de här kanonkulorna, de är en del av de arkeologiska fynd som man gjort. Jag tror att man hittade flera hundra kanonkulor som hade kasserats av olika slag. Och så blev det liggande här i väntan på någon annan typ av användning. Och sen hittade vi dem.
Det är inget kabinett med dödskallar direkt.
Nej, det här ska ju, som sagt, det här handlar ju mer om om vardagsföremål, den som ska spegla den tid som fanns då, vilket det liv man levde här vid Slussen. Det är, som sagt, det är glasflaskor, det är fina glasskärvor, för det man ska veta är också att när vi har grävt fram saker här vid Gamla stan och Södermalm, så har man också upptäckt att vi har varit tvungna att skriva om Stockholms historia. Man trodde att på Södermalmssidan så var det lite mer av bondekaraktär, lite mer lantbruksmark och jordbruksmark och inte så mycket hus av stadskaraktär. Men det visar sig ju att det fanns ju en hel förstad utanför Gamla stans stadsmurar med högre ståndshus med fint porslin, marmortrappor. Här bodde rika handelsmän och det var allt annat än fattig och liksom klen bebyggelse. Det här var det fina hus. Och det är det de här skärvorna vittnar om. Det är glas från Venedig, det är fina saker från södra Tyskland. Det här var fina människor som bodde här och åt på fint porslin. Så att,
alltså inte Knivsöder?
Nej, Knivsöder är nog en senare konstruktion skulle jag säga.
Men det har man ju inte vetat om. Att det trodde jag absolut inte. Men det var precis vid kajen här alltså.
Ja, vid kajen och så en bit upp mot Götgatan och Klevgränd och Mariagränder. Där har vi gjort utgrävningar. Och också precis in till Stadsmuseet. Där grävde man sig ner till 1200-talet och upptäckte att redan på tidigt 1300-tal så fanns det stenlagda gator på den sidan. Långt innan Gamla stan faktiskt fick stenlagda gator. Vilket också vittnar om att det här var en förmögen stadsdel.
När var det så här fint?
Ja, det var på 1300-talet. Fram till Gustav Vasa rev de här platserna i 1500-talet. Så under några hundra år så var det här fina stadsdelar.
Och då ser man faktiskt en liten vit porslinsbit som kan ha varit en bit av en terrin kanske.
Ja.
Sen har vi en ställning här med små flaskor. Och de är också 12 cm höga och... Ja, kanske 5 cm diameter knappt. Vad är det där för små flaskor?
Ja, nu får jag ju använda min fantasi här. Och jag tycker att den här ställningen som är som ringar ovanpå varandra med krokar eller vad man ska kalla för, som flaskorna ställs upp och ner på. Det ser ut som en torkställning hos en apotekare, för det ser ut som små medicinflaskor. Man kan tänka sig att de kanske har tvättat ur flaskorna, så har de hängt dem här på en flasktork i väntan på att de ska fyllas på nytt med andra medikamenter kanske. Men det är min fantasi.
Sen är det ju flaskor också här, mer som så kanske små ölflaskor i mörkgrönt och lite bronsaktigt. Och de är ju lite glansiga. Är det här konst eller något som ni har hittat?
Det där är jag faktiskt lite osäker på. Formen är ju väldigt ålderdomlig. Så att om det skulle vara nya glas så är de inspirerade av de gamla glas som fanns på 1400- och 1500-talet skulle jag säga. Men de har ju som du säger en lite metallisk färg. Och den är jag inte helt säker på att den är autentisk. Så att jag får låta den frågan vila lite.
Vad är det där för någonting?
Det du pekar på nu, ja. Det är ju stora glasföremål som står i mitten av de här hyllsystemen. Och det är just de här glasföremålen som är blåsta av återvunnet glas. Som har den här blåa, turkosa färgtonen som för tankarna till vatten. Och det här är glasföremål som ska påminna om byggnader. Och också lite längre ner så finns det glasföremål som har som en sån här kajring på. Så jag tänker att det konstnären har velat med de här, det är att leka lite med de byggnader, byggnadsmaterial och de utseende på byggnaderna och den kajverksamhet som ju har varit en väsentlig del av Slussen sedan många hundra år.
Och det här glaset då, det kan jag säga att det är också lite skrovligt. Det ser lite ut som krusigt vatten.
Ja, men precis. Vattenytan, en dag innan det blåser upp så ligger vattnet som en liten krusad yta. Det är just den ytan som de här glasförmarna har. Som ju också visar att det är handblåst glas. Det här är inget pressglas, ingenting som är gjutet, utan det här är handblåst glas.
Jag tycker det är väldigt bra som du sa att det här är också någonting som lyser upp trygghetsskapande. För att det är ju lite ödsligt här.
Just nu är det lite ödsligt. Vi befinner oss i norra delen under Slussbron eller Guldbron. Men det håller på att byggas två restauranger här under bron. Så att förhoppningsvis i framtiden, redan 2026 ska jag säga, så kommer restaurangerna att öppna. Och de kommer också att ha glasfasader. Så att det kommer ju bli en väldigt livfull plats. De kommer ju ha öppet från lunch och framåt, och det kommer finnas uteserveringar. Och då blir det en helt annan liv och rörelse. Men just nu så är det ju lite tomt, och då har tendens att bli lite ödsligt.
De mer fantasibetonade föremålen i turkosblått glas, cirka 40 cm höga, ser ut som ganska tjocka portaler med lite tinnar och torn på. De är lite friare, bulliga i formen och har kajringar på sig. Men det finns också vinglas på fot i olika storlekar, gjorda efter gamla förebilder. Och så snapsglas, som har en alldeles egen historia.
Det sägs att längs med Götgatan, på vägen till Galgbacken, så fick de dödsdömda stanna till på en krog, och så fick de den sista supen. Och när man hade tagit den sista supen, så togs glaset och ställdes in i ett speciellt skåp, så att man skulle minnas den här dödsdömde. Och det här skåpet finns inne på Stadsmuseet. Tyvärr är glasen inte kvar, de är borta. Men skåpet, supskåpet, det sista supskåpet, det finns inne på Stadsmuseet. Och det är det de här snapsglasen lite grann symboliserar, som vi ser i övriga kabinettet här.
Men stämmer verkligen det här?
Ja.
Men om man nu ville avrätta medborgare som inte hade skött sig, skulle man då hedra dem med att ha kvar deras sista sup?
Nej, jag tror inte att det var staden eller domaren som ville hedra dem, utan det var snarare den här kroginnehavaren. Det här var en affärsidé. Han fick ju naturligtvis betalt för den här sista supen, och sen så blev det också lite kuriosa. Många vallfärdade ju till den här krogen för att se på de här glasen där den där dödsdömda mördaren hade tagit sin sista sup. Så jag tror att det var en pigg kroginnehavare som kom på en bra affärsidé. Inte desto mindre är det ju en bra historia.
Vi ska strax gå vidare till vattentorget här intill. Men det var ju några som passerade kabinetten och tyckte de var malplacerade. Att de inte passade in här. Som om de vore skrytiga turistskyltfönster för dyrt svenskt glas. Margareta Solbräck kom hit för att visa det hon inte gillade för Magnus och Lena Eriksson. Ingen av dem hade sett några tydliga skyltar som berättade vad det var för något. Och det finns det inte heller.
Ja, men det blir ju helt annorlunda när man hör historien, och att det fanns en bakgrund och en tanke och så. Ja. För det vet man ju inte när man ser det, om man inte kan.
Men varför tyckte du att det var malplacerat?
Nej, jag tyckte det andra var en annan stil också, så blev det här så lyxigt sådär. Men
du trodde att det var någon Kosta Boda-utställning?
Ja, precis. Ja,
som
är det
på Drottninggatan.
Ja. Reklam alltså?
Ja, det trodde vi att det var.
Ja, det
Nej, och sen vet ni kanske vet uppe på Katarinavägen, där börjar ju Glasbruksgatan.
Ja,
ja, glasbruk. Det fanns ett glasbruk där, och det är också det som den här har inspirerats utav.
Ja. Men jag tror att jag skulle vilja ha en liten förklaring någonstans. Ja. Men vi är ju gamla, vi har ju gått här hela tiden, vi är inga nya
människor. Ja, ut och dag innan vi gått här, i alla fall varje vecka minst. Liten sån här lyssnarapparat här också, med en knapp.
Ja.
Så att man kan berätta om Slussen, det vore ju häftigt.
Ja. Och det tänkte jag faktiskt fråga er, hur tillgängligt ska det här vara? För att om man inte ser, så vad är knappen?
Eller hur? Vi får prata med Stockholm Konst ifall det finns möjlighet att komplettera med en sån. För jag känner ju att det är ju, när man vet mer, då uppskattar man ju verket mycket mer.
Man ser ju mer.
Ja, men precis. Så att jag ska prata med Stockholm Konst.
Nu blev det plötsligt spännande om man gick här med barn eller yngre. Tänk om det fanns förklarande text. Titta, den sista supen. Ungarna skulle älska det. Det här glaset är gjort av det man har hittat. Nu är det som sagt svårbegripligt.
Ja. Bara vackert. Ja, bara vackert. Men inget mer.
Nej. Och till och med blev du lite irriterad, eller blev ni?
Ja, ja, det blev vi. Tyckte jag var helt onödigt.
Ja, och du hade ju varit här förut, så ja, du skulle visa oss. Visa detta som inte var så roligt. Passande. Ja, liksom. Det här. Men jag har ändrat mig nu, jag har ändrat mig.
Konstnären som gjort kabinettskåpsinstallationen Under tiden heter Ebba Mats, född 1963. Hon har skapat flera offentliga utsmyckningar. Eva Rosman, enhetschef kommunikationsslussen.
Nu går vi västerut. Vi har Gamla stan på vår högra sida och nu går vi cykelbana. Så nu går vi över här så att vi inte blir påcyklade. Där får man vara lite uppmärksam. Cykelbanan är ju asfalterad här och gångbanan utav granit, så att man kan känna skillnaden utav dem. Man kan också skönja det, för cykelbanan är lite mörkare än den ljusa graniten. Så man ska hålla sig på graniten eller på trädäcket.
Finns det någon ledstråk?
Det kommer komma så här taktila stråk.
För det finns då, till höger här har vi då trappor i lite olika storlek. Alltså vanliga trappsteg och sen lite större som är som sittbänkar.
Ja, precis. Vi kallar det för sittgradänger och tanken är ju att man ska kunna sitta där. Här är ju det läget där solen lyser i princip hela dagen när solen är framme. Och då blir det här ett perfekt ställe att sitta och njuta av utsikten mot Södermalm eller titta på vattnet. Och så småningom också se de båtar som slussar och så vidare.
För det är det som är grejen. Helt rektangulära bassänger är ju här. Två stycken.
Ja, det är två stycken som vi kallar för avbördningskanaler. Det vill säga det är stora kanaler som ska hjälpa till att släppa ut vatten från Mälaren så att Mälardalen inte riskerar översvämningar.
Men var är själva slussarna då?
Själva slussen för båtarna, den ligger mellan de här två kanalerna. Så vi kommer fortfarande ha en slusskanal för båtar som ska ta sig mellan Saltsjön och Mälaren.
Kommer det bli lättare att segla igenom eller komma igenom här då?
Den är 2 meter bredare än den tidigare slussen som fanns här. Men den är fortfarande inte högre. Så har man segelbåt så får man fortfarande ta sig via Hammarbyslussen.
Graniten som är här längs kanalen, den ser väldigt vacker ut. För att den är ju då i både lite röd granit, mörkgrå och ljusgrå.
Ja, precis. Det är 3 olika sorters av svensk granit. Och det är ju också för att det ska upplevas som lite mer levande än att du bara har samma färg. Då blir det lite mer stelt.
Och det är ju släta stenblock, rektangulära, i heter det murarförband när de är lagda sådär. Och sen är materialet här på slussen, det är gatusten och sen är det trädäck.
Ja, men precis. Trädäcket är ju tänkt att det ska ge en liten känsla av brygga. Och sen är det 2 trappsteg upp till ett lite högre träplan. Och där kan vara lite svårt att se. Så där ska vi också komplettera med så taktila märken i, så att man kan känna och se skillnaden mycket bättre än vad man gör nu. Vi kallar det ju för Vattentorget. Och det är ju för att det är mer än bara en broförbindelse mellan Gamla stan och Södermalm. Utan det ska ju vara ett torg, en plats att vistas och vara på. Där man kan få komma nära vattnet på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och där man kan sitta och njuta av det vackra vi har här i Stockholm. Och det är ju vattnet. Stockholm består ju till 30% av vatten. Och det är ju underbart att kunna tillgängliggöra det på det här sättet. Men det man också kan se nu när vi tittar upp mot Södermalm. Det är ju de stora paviljongerna, Mälarterrassen som vi håller på att bygga upp med glasfasader. Den ena är ju redan, har ju fått sitt glas och den andra kommer att få mer glas sedan. Och emellan de två byggnaderna så är det en stor trappa, Mälartrappan, som gör att man kommer upp till torgplan från kajen. Men det kommer också finnas rulltrappor och hissar inuti de här byggnaderna så att du hela tiden kommer kunna ta dig upp utan att behöva gå i trappor exempelvis.
Och är det här, ska det bli restauranger eller vad är tanken med de här stora glasade ytorna som vi ser kommer bli här?
Ja, det ska vara restauranger och kaféer är det tänkt. Och de öppnar för första gången 2026. Men redan nästa år så öppnar vi den här trappan i mitten och också Södermalmstorg, som är det torget som du kommer upp till när du kommer upp på de här trapporna. Så redan nästa sommar så finns det ytterligare en koppling mellan kajplan och torgplan.
Hur kul är det att jobba med slussen, Eva Rosman?
Det är jätteroligt. Det händer alltid någonting nytt. Och det är så härligt att få vara med om dels byggstarten då 2016 och sen så följa med och se hur allting växer upp och blir klart. Och sen att få berätta alla de här härliga historierna om den här platsen och vad det ska bli. Det är så många som först var negativa till att det skulle bli en byggarbetsplats under så många år, det kan man förstå. Men nu när man ser att det börjar bli färdigt och när vi öppnade Vattentorget den 6 juni så börjar folk att förstå hur fint det kommer bli här och hur mycket olika platser det kommer finnas. Jag tror att alla kommer hitta någon liten del som man gör till sin egen favoritplats. Katarinaparken som ska bli intill Katarinahissen, det blir ju som en liten grön oas, lite lugnare. Så har vi Södermalmstorg, där kanske det är lite livligare. Så har vi Ryssgården, där kommer det finnas ett vårdträd och lite torghandel precis som idag. Och sen så kommer du ha det här Vattentorget där du kan sitta och titta på vattnet. Du har ju hela tiden någonting, en plats där du kan liksom använda på olika sätt. Det blir jättehärligt.
Det sa Eva Rosman, enhetschef kommunikation Slussen. Vill du veta mer om allt som pågår på Slussen så finns det att läsa på Stockholms stads hemsida. Sök Slussen. Det finns också något som heter Slussenportalen om arkeologiska undersökningar vid platsen. Slussen konst, söker du på det, då får du veta mer om konsten som ska pryda platsen.
Inslag 3.
2024 års glasstest är på Ågestagården, SRF Riks barnläger. Jag har en fantastisk glasspanel framför mig, helt taggade, hoppas jag.
Ja!
Bra! Varsågod, hugg in! Det här är en glass som är en mjuk slags isglass som är lite snurrad, så här lite tvinnad. Den är blå, rosa och väldigt mörkt lila vinröd. Jag ser att Sofia G, du ler.
Den var väldigt god. Och den smakar typ bär. Sofia Grachowatz.
Theo Runemark. Och jag tyckte den var inte alls god.
Vad var det som inte var gott?
Det går inte att beskriva det riktigt, men den var inte god i alla fall.
Theo Preston. Jag tyckte det var jättegott. Fräsch bärsmak, tyckte jag.
Olivia Lanner. God, men jag vill ändå inte ha mer.
Äla.
Ja, jag tyckte också om den.
Är det något du skulle köpa igen?
Ja, en väldigt varm dag så skulle jag nog köpa den.
Jag gillar den, men det finns en av smakerna i glassen som jag inte riktigt gillar. Det är nog någon så här svartvinbär eller någon björnbär eller något sånt. Elias Kristoffersson.
Glasspanelen är på sommarläger, Ågestagården, som ligger vid vattnet Farsta strand. Och vi testade pinnglassen Twister Cosmics från GB. Sorbetglass med smak av svarta vinbär, hallon, äpple och blåbär. Är ni redo för nästa glass?
Ja!
Det här är en rosa förpackning och jag säger inte vad den heter. Vem vill börja?
Den smakar ganska mycket choklad och lite vanilj.
Ja, för det här är typ som en sån här magnum på pinne.
Jag tyckte faktiskt den här var ganska god.
Var det lagom med choklad?
Ja.
Men jag tycker faktiskt att den här var väldigt, väldigt god.
Var den god?
Mm.
Vad var det som du gillade?
Ja, men jag gillade den här lite sötaktiga smaken.
Den var underbar. Den var jättegod.
Så den förra var inte god. Den här gillade du?
Den här var typ 14.
Marshmallow. Och då är det läcker gräddglass, marshmallowsmak, doppad i mjölkchoklad med krispiga kaksmulor.
Mm, den måste jag köpa.
Det här kan jag säga, förpackningen är också rosa och det här är en nyhet från Magnum. Vem vill du få börja? Erla?
Ja, den här tyckte jag var god. Väldigt, väldigt god. Det var så här vit choklad och typ jordgubb eller hallon.
Tyckte du det var tydliga smaker?
Ja, det var ganska tydligt så här vit choklad.
Jag skulle typ ge den en nia, tror jag.
Favorit?
Jag tyckte den var jättegod. Men jag har faktiskt smakat den förut och jag tror att det här är en Magnum jordgubbe, om jag ska vara helt ärlig.
Det är en Magnum White Chocolate Strawberry. Helt rätt. Sofia G.
Alltså typ alla Magnumglassar för mig är en tia, tycker jag.
Delar du ut din första tia nu?
Ja.
Vi har en tia! Woo! Okej, den första. Då ska vi se om det kan bli en tia för nästa glass. Cornetto citron som har kommit tillbaka, för den har faktiskt funnits tidigare. Elias?
Och jag ger en 10 av 10. Och alltså, den är ju som, det som smakar citron är lite som isglass, och smakar det, den alltså vanliga glassen lite som yoghurt. Och ja, jag har ju testat nästan alla GBS-nyheter. Och jag har 2 favoriter och det här är en av mina favoriter.
Den här är ju lite citrongul inuti och sen är det väl också lite en chokladstrut. Sofia Johansson.
Jag tyckte om den jättemycket för att jag gillar citron, så jag skulle nog ge den en 9 av 10.
En 9 av 10. Preston?
Jag tycker den var jättegod faktiskt. Det var god citronsmak faktiskt, och så i kontrast till choklad.
Okej, det var lite kontrast och det gillade du. Och vad blir det för poäng för den då?
Åtta.
Theodor?
Jag tycker nog stark 9. Först tyckte jag 0, fast den övergick det till 9. För...
Från 0 till 9 hann det bli på en tugga liksom?
Ja, för från 0, ja, den här kommer nog inte vara så god, till 9, ja, den här är god.
Nästa glass, den heter hockeypulver. Och förpackningen är en ishockeyspelare på. Och så ser man den svarta glassen som också är lite knottrig. Och så står det supersalt med gult. Det är en pinnglass. Hörde jag något ew någonstans? Läs, vad händer?
Alltså, det smakar lakrits. Och jag är verkligen, ursäkta, men jag faktiskt hatar lakrits. Det är det värsta jag vet.
Sofia?
Alltså, lakrits är jättegott. Jag fattar inte hur barn inte gillar, eller vissa barn inte gillar det lika mycket.
Det fattar inte jag. Fråga Elias då.
Ja, varför gillar du inte lakrits?
Nej, jag gillar bara inte smaken liksom. Det är ju något helt annat jämfört med, nu är jag exempel på geléhallon liksom. Och sen något helt annat än choklad och helt annat än sådana godisar och... glassar.
Ja, nu har vi en till lakritsälskare. Vem var det?
Theodor.
Ja,
jag älskar lakrits. Det är jättegott. Jag ger den här typ 1 000. Den var jättegod.
Alltså, det här är absoluta favoriten.
Ja.
Erla?
Det var verkligen lite min smak. Jättemycket starkt av lakrits. Alltså, nej.
Så vad är betyget?
0.
Yes, Sofia J.
Jag gillar den verkligen inte och den får en 1 av 10.
Olivia?
Den var inte god.
Är du en lakritshatare, lakritsälskare?
Hatare.
Det finns också flera chokladgodisbitar som blivit glass. Daim har ju länge funnits som daimstrut. Men nu finns också snickersglass både i vit och mjölkchoklad. Och då är det inte på pinne utan man håller i glassen som en GB-sandwich. Sofia Grahowatz.
Alltså jag vet direkt att det här är en Snickersglass med typ vit choklad.
Det är precis det det är. Yes, Sofia J.
Jag tyckte den var god.
Nästa glass panelen provar är också en godis från början. Chokladkolabit med lite kex. Theodor. Jag hör ett
Jag hoppades på den här glassen för... Jag brukar ofta ta den här på när jag köper glass. Jag tänker bara, jag vill ha Daim. Och när jag kände smaken, jag bara, jag måste ha mer.
Fast det här var ingen Daim-glass.
Var det inte? Varför smakade det så jävla mycket som Daim då?
Men det kanske är lite liknande. Det är en choklad som man kan köpa som heter Twix. Som finns som choklad, finns nu också som glass. Det är ett guldpapper, står med röd text. Och ser ju som en bar. Den har ju liksom ingen pinne. Precis som Snickersglassen så har den ingen pinne utan man äter den ju direkt.
Som till en sandwich och allting.
Ja, precis. Precis. Någon mer som vill säga, Preston? 10 av 10. Yes, Ines.
Alltså, Theodor sa ju att han trodde att det var Daim. Men jag gillar ju inte Daim. Så för när jag fick smaka, jag tyckte ju inte att det smakade Daim. Jag tyckte att den var väldigt god. Och när jag fick höra att han sa daim, jag blev chockad att jag trodde jag gillade daim, men det var inte daim.
Nu, kära glasspanel, det här är en halvliters förpackning, fast det faktiskt är 425 ml i den. En gul förpackning, mer tänker jag inte avslöja. Men jag tänkte att det här är också en godissort som är glass. Ska ni, så det går lite utanför vanliga glasstester, men jag tänkte, vill ni testa den?
Ja!
Är det en godissort så är det en glass också.
Vem vill börja hojta först?
Den var väldigt, väldigt god. Den smakar ganska mycket choklad och lite cola. Ganska lite seg faktiskt. Och du sa ju att det var en godis. Jag funderar lite på om det kan vara typ Dumle eller Lion.
Ella?
Ja, den var god. Alltså, jag kan inte riktigt lista ut av alltså, vad.
Nästa, Sofia.
Den var jättegod tyckte jag.
Den smakar ju väldigt mycket kola och typ karamell, men jag kan inte räkna ut vad det kan vara. Den var jättegod, 10 av 10 igen.
Nu är vi killarna på kanten.
Jag kan inte säga det, för jag tyckte inte ens den smakade någonting, så nej, jag kan inte säga någonting om den.
Smakar den inget?
Nej.
Har du ätit för mycket glass?
Nej, men den smakar ingenting. Jag ser betyg 0, för jag...
Jag tyckte den var jättegod faktiskt.
Det smakar väldigt mycket karamell.
Ja, det är kola i den. Det är en gul förpackning, knallgul och rund. Och det står Kina på den.
Kina puffar alltså?
Gud, alltså jag skulle aldrig kunna gissa på det. Jag är jättechockad.
Kina puffar är ju rispuffar, popcornstorlek ungefär, som man då har doppat i choklad. Här är ju kola i också, så att det är lite sådär...
Det är precis som om man skulle lägga till hallon i en Dumle glass, liksom.
Precis. Nu är det dags för ert resultat.
Theodor, och jag tyckte sämsta glassen var Twister, den första glassen. Och bästa glassen var lakritsglassen, den svarta glassen.
Åh, vad svårt. Men jag tyckte och jag tyckte att jag gillade faktiskt Twister, gjorde jag. Tyckte det var en ganska fräsch smak.
Är den på din första plats?
Ja, det skulle jag också.
Och vem hamnar längst ner i botten då?
Ja, det finns... Det var inte många glassar som jag inte tyckte om.
Men du kanske inte hade någon botten helt enkelt?
Nej. Ingen botten, faktiskt.
Sofia?
På första plats kommer Cornetto och citron. På sista plats kommer den där lakritsglassen.
Hockeypulver?
Mm.
Ärla, blir det någon kontrast här till det Sofia sa?
Första plats tyckte jag den där marshmallow. Den var väldigt god tyckte jag. Och på botten hamnar lakritsglassen. Den var, nej, verkligen inte god.
Elias, jag vet att den stackars hockeypulverglassen antagligen hamnar i botten.
Yes, den hamnar på botten. Men jag hade väldigt lätt att välja vilken som skulle komma sämst. Men etta var ju marshmallow och Twix. Och Twix, det var ju den som Theodor trodde var daim. Och eftersom att jag inte gillade daim så blev jag chockad. Jag hade bara tänkt att har jag börjat gilla daim? Men när jag fick veta att det inte var daim så tänkte jag, ja, det var ju för... Så det blev ingen stor chock för mig nu sa det.
Olivia?
Tian som Sofia hade.
Du gillade också Cornetto och citron?
Ja.
Vilken hamnade i botten?
Lakrits.
Okej, stackars lakrits. Men här kommer faktiskt någon som gillar lakrits. Sista Sofia G. Vad hamnade i botten börjar med nu med?
Alltså det kanske just var den där citronstruten faktiskt. Min etta var ju lakritsen. Eller lakritsglassen då, den var jättegod.
Det är verkligen olika i den här gruppen. Så att om det skulle köpas glass här, då är det vissa vill ha lakris och andra skulle hellre vara utan glass överhuvudtaget.
Egentligen så har jag ingen botten. För den där twisten, den som vi testade först, den var egentligen ganska god. Och sen har jag ju typ 3 första platser. Twixen, den som jag trodde var daim. Och sen den där snickersglassen. Och sen den där stackars hockeypulver glassen som var riktigt god.
Glad sommar! Och ät, glöm inte att äta mycket glass.
Glöm inte att äta lakrisglassen.
Ät mycket glass och ät det du gillar, men inte lakrisglassen.
Jo, ät lakrisglassen.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Nej.
Ska vi ge en applåd?
Inslag 4.
Vi har en lång sommar framför oss. Då finns det tid för läsning och vi ska få tips av en som jobbat med att göra litterära texter till film och teater. Kjell Sundstedt skrev filmmanuset till Göran Tunströms Juloratoriet. Vi kliver av Vaxholmsbåten vid en skärgårdsö där Kjell med sin ledarhund möter upp på bryggan. Nu är han pensionär och dryga 70, men han fortsatte jobbet långt upp i åren trots att synen började svikta redan för 35 år sedan och att han varit blind i drygt 15. Det är en riktigt varm dag när vi ses, så vi sätter oss inomhus vid sommarstugans köksbord med varsin kopp kaffe.
Jag tänkte vi skulle börja med en nordisk roman som jag tycker är väldigt bra. Den kom för ett 10-tal år sedan och det är den finlandssvenska författaren Kjell Westö och den heter Hägring 38. Jag har haft ett ganska starkt förhållande till Finland på flera sätt. En av mina närmaste vänner är från Finland och när jag var 16-17 år så var jag tillsammans med honom i Finland och åkte till hans mormor. Och hon var en gammal finsk kommunist.
På den röda sidan.
På den röda sidan, ja. Och så hon berättade vad som hände på hennes gårdsplan. Där hennes älskade pojkvän, 1918, blev skjuten av grannen. För att han var rödgardist. Och det hade knappt inbördeskriget börjat. Men det var ett otroligt blodigt inbördeskrig. En av våra blodigaste, och slutet var inte heller roligt. De vita vann ju, men de hade klappjakt sen på de röda.
Och det var läger och allt möjligt.
Det var läger och allt möjligt. Det var ju engelsmännen som faktiskt satte stopp för det och sa att nu får det vara nog. Mm. Så här kan det inte hålla på. Men nåväl, när det gäller Kjell Westö så har jag också haft kontakt med honom och även jobbat med honom. Därför att jag skrev ett filmmanus på Drakarna över Helsingfors. Hans genombrottsroman som blev en långfilm som gick i Finland, gick i Sverige en kort tid här också. Men finsk film är inte så stort här i Sverige. Jo, nej, det blev ju 4 böcker om Helsingfors som han skrev. Men den enda som jag var inblandad i var den här Drakarna över Helsingfors. Men sen kom den här romanen Hägring 38 som sagt var. 2013 var det väl då. Och den fascinerade mig så ohyggligt. Just därför att den utspelade sig på en liten herrklubb. Den börjar där. På ett kontor som en av herrarna har. Och de samlas varje onsdagsklubben. För att prata politik. För att prata om livet ibland också förstås. Och de kommer från olika håll och de har idag lite till olika politiska åsikter.
Och det här är mellankrigstiden då?
Det här är mellankrigstiden, men det började också torna upp sig, motsättningar. Mm. Hitler var på G och ryssen var på G och Finland och illa till, minst sagt. Så att det fanns motsättningar i den här herrklubben och de här männen i 40-årsåldern. Och så har han, Claes, huvudpersonen, har en sekreterare. Jag ska bara ta början här av historien. En sekreterare som är ganska nyanställd, Matilda. Och hon är cirka 30, ja, inte mitten av 30-årsåldern. Och så när hon ska gå därifrån, hon träffar inte Lånsarslubben direkt. Men hon hör en röst som hon känner igen. Precis när hon ska lämna, för hon har städat så det ska bli fint när herrarna kommer. Och då har hon en röst som väcker alla minnen 20 år tillbaka. För hon var i en arbetarfamilj, växte upp i en fattig arbetarfamilj. Fattiga människor som bestäms för, ja men då gör vi också uppror. Och det som hände var ju ett ohyggligt inbördeskrig som sagt var. Och hon, Matilda, var aktiv i det där. Hon sprang mest med ärenden och så. Mellan olika rödgardister och sådär. Men hon åkte fast. Och fick vara med om det som en kvinna kunde få med om. I de här lägena som fanns. Hon överlevde, men det var på håret. Och en av dem som utnyttjade henne brutalt. Vad fanns i det här rummet var med i Onsdagsklubben. Det man lyckas med, eller det som Kjell Wester lyckas med, det är att han lyckas hålla den där personligen hemlig i en roman. Så man, alltså det är verkligen en thriller, en politisk thriller. Ja, jag ska inte säga, men det, man blir verkligen överraskad och det är ohyggligt spännande att försöka förstå. Vem fan är det som gjorde övergreppen på henne? Och apropå skuld och vem är skyldig till vad? Det är en roman som jag verkligen rekommenderar. Den fångar mycket. Kjell Wester är ju duktig på vardagsliv. Alltså man hamnar på musikklubbar och man dansar. Och man, alltså han har ju själv varit spelat i band. Han kan den världen också. Han kan många världar, den pojken.
Och apropå det ska vi kanske säga. Du sa ju att du har jobbat med manus här och skrivit. Du har ju varit manusförfattare i ditt yrkesliv.
Ja.
Och en av dem som du ville tipsa om, som jag sa, den har en tidigare tipsare nämnt. Det var ju Göran Tunströms Juloratoriet. Mm. Jag tänkte att du ändå skulle få nämna lite vad den betyder för dig. För du har ju adapterat den till film.
Till film, ja. Och både film och teater faktiskt. Den gick i Uppsala och den gick på Folkteatern i Göteborg. Men också som långfilm och tv-serie. Och den var betydelsefull därför att, för mig, därför att den, alltså Göran Tunström, som ju är ganska bortglömd idag, sorgligt nog, konstigt nog också, för han var ju så älskad. Men det, han lärde mig, eller hans författarskap lärde mig det här med att vara lite förhöjd, att vara på gränsen mellan verklighet och saga. Det innebär inte att det försvagas någonting, det blir oerhört brutalt, nästan mer brutalt. När man rör sig i de markerna. Världen är ju sån. Den är god ena stunden och ond andra stunden. Det har han, hade han. Han är ju död tyvärr. Dog för tidigt han också.
Just det, men vår tidigare tipsare sa ju att Göran Tunström var en sån människoskildrare av rang.
Ja.
Liksom. Så otroligt persongalleri i hans böcker.
Ja, det, hela varenda person var ju unik. Alltså det var ju unika människor som man inte kunde låta bli och älska. Det var ingen som liksom var ond i någon situationstecken. Möjligtvis gjorde de ont, men de var inte medvetet onda, utan de hade den goda viljan, som Ingmar Bergman skulle ha sagt. Och det inspirerade mig väldigt mycket, måste jag säga. Oerhört mycket. Och det har också påverkat mig vad jag vill att jobba med senare.
Och vi fortsätter på temana krig och förtryck, och vi ska prata om en tysk bok. Författaren Hans Fallada, titel Ensam i Berlin.
Ja, och det här, och det är väl så, jag tycker tyvärr att vi lever i krigets skugga och det är en farlig tid vi lever i. Så det är möjligt det som påverkar valen jag gör. Det är en roman som för mig var en stor upplevelse. Han var en väldigt duktig författare, men han var en av de som inte flydde, som många gjorde i 33. Utan han stannade kvar. Han var en otroligt charmig person. Och nazisterna trodde på honom, och han skrev filmer, han skrev romaner. Han söp. Men hur som haver. Till slut så fastnade han i sina egna garn på något sätt. Och hamnade också han i fängelse. För att vara så att säga förrädare mot nazismen. Så att han säger själv att han skrev den här romanen i isoleringscellen. Och att han smugglade ut det. Det är mycket tveksamt. Men hur som haver. Den verklighet som jag förstår var. För den här romanen då. Den skildrar någonting som verkligen hände på riktigt. Berättelser om ett par. Ett äldre par till och med. Som gick runt med och la ut handskrivna lappar. Och påstod saker om Hitler. Om den nazistiska övergreppen i Europa. Överhuvudtaget de hade ett antinazistiskt propagandaarbete på väldigt låg nivå på ett sätt. De la ut det i portar, de la ut det på ställen där folk av ren tillfällighet kunde vänta på dem. Och de var på jakt efter de här. De visste inte vilka det var överhuvudtaget. Och framförallt är det en fantastisk porträtt av en polischef. Han är helt enkelt en duktig tjänsteman, inte nazist. Och till slut åker de dit. Och jag tycker det är så fruktansvärt berörande att Hans Falla som själv hade varit på nazisternas sida som skrivit populära nazistiska filmer etc. sätter sig 1946 efter kriget och skriver det här på 4 veckor. Och det ska väl kanske vara sant om något är sant med honom. Men jag tycker det är oerhört intressant därför att det också handlar om vanliga hjältar, små hjältar. Sen finns det en massa bihistorier som också är väldigt fina som också berättar om Berlin och så. Men den borde läsas av fler. Folk som råkade få en sån här lapp i fickan, de blev ju vettskrämda för hur Gestapo kunde plocka dem. Det är ju rädslans politik, precis som vi har i Ryssland just nu och en del andra länder. Och jag hoppas vid Gud att vi inte får det i USA också. Jag är ju något oroad. Till och med Frankrike börjar bli problem. Det här är aktuellt.
Och så går vi till Sverige. Jag måste gå rätt in i elden, heter en ny roman om en kvinnokämpe. Skriven av Kerstin Norborg.
Hon har tidigare skrivit bland annat en roman som vunnit olika pris. Som heter Min faders hus. Som handlar om en präst som helt enkelt inte tror på sin gärning längre. Och tystnar. En oerhört drabbande bok. Men det här handlar om Honorin Hermelin. En kvinna som sitter i berättelsens början på ett ålderdomshem. Minns tillbaka i små, små skärvor sitt liv. Hon börjar kanske bli demens. Det är osäkert det också. För ibland är det sammanhängande, ibland är det splittrat. Och då hon tänker på sitt liv samtidigt som hon tittar på pippifånarna som hoppar från gren till gren utanför fönstret och tänker, är det något system i deras hoppande? Finns det något som det är liksom inre monologer som är så levande och starka.
Ja, för det här är ju en verklig person också.
Det är en verklig person, ja. Och som naturligtvis i romanens form så har Kerstin Norborg tagit sig friheter att vandra omkring i hennes själsliv. Honorin Hermelin var en av dem som grundarna av den nya kvinnliga rörelsen som skulle betyda mycket för överhuvudtaget kvinnorörelsen i Sverige. Och hon var rektor för en skola där arbetarkvinnor fick utbildning. Och runt omkring henne så fanns andra starka, färgstarka kvinnor. Och även de blev presenterade. Hennes närmaste vän var Ada Nilsson. Som bodde på min gata där jag bor i Gamla stan förresten. För 100 år sedan. Och hon, förutom att hon var läkare så tog hon hand om prostituerade kvinnor. Vilket ju var väldigt ovanligt på den tiden. Men hon var också radikal. Men hon var inte kommunist utan hon var borgerligt radikal. Men kanske just därför ändå farligare på ett sätt. Därför det gick in, rakt in i systemet och hon kunde systemet på något sätt. Det som är berörande är, apropå titeln, att gå mot elden, att verkligen våga pröva sina vingar. Har hon gjort det i sitt liv? Det är en rannsakning hon håller på med. Om det hon gjort räckte till. Och det finns naturligtvis inget svar. Utan det finns bara frågor. Det tar tid att skriva sådana böcker som är så pass reflekterande.
Det här är ju ett boktips, men vi kretsar ju lite grann kring din yrkesbana också. Jag skulle ändå vilja fråga lite grann, för du har ju också skrivit ett filmmanus, Den nya människan, som handlar om kvinnor på institution till exempel. Mm. Ja. Vad tror du att det kommer ifrån?
Ja, det kommer från att på min mammas sida så är det många starka kvinnor som inte var några framgångsrika kvinnor. Min mamma ställde på fabrik och jobbade i Konsum i kassan. Men hon var en stark personlighet, det var hon. Och den här berättelsen handlar ju om, jag skrev en bok om det här också, hur hon försökte rädda sina syskon från att bli tvångssteriliserade. För det blev de i 15-16 års åldern. Medan hon rymde upp till Stockholm, var på Öland här, på mitten av 40-talet. Och eftersom man statare så har man ju flyttat så mycket från gård till gård. Och det gjorde att skolan blev så, det var ju på olika ställen på Öland, så splittrad. Så de fick ingen, ja, de kan du knappt läsa eller skriva och sådär. Det blev sådana effekter. Så de ansågs vara underutvecklade. Vilket de ju inte var. Men visade sig senare. Återigen den goda viljan till att göra världen bättre på ett grymt sätt. Sen berättar jag ju också om, i varje fall i boken Till hjärtat som den heter, min mammas namn. Att när de kom ut så visade det sig att de blev ju vanliga medborgare. Men de kunde ju aldrig få barn. De kunde aldrig skapa familj. Så de blev ju förstörda. Det är ingen tvekan.
Det är berörande och ganska tunga ämnen vi har avhandlat här, kan man säga. Men kanske finns det också, ryms det hoppet i det där också. Vi har ju motståndet hos paret här i Berlin till exempel. Och livsviljan som ändå segrar när de här personerna tar sig ut från det här institutionsboendet också.
Just nu så kan man väl säga att livet är lite svart och världen är lite svart. Så kanske man väljer de där historierna likväl då. Men det är klart det handlar om motstånd. Mm. Alltihopa handlar om motstånd. Alla de här berättelserna tycker jag.
Ska vi ta någon mer på listan där?
Jag har en sak till som jag skulle vilja berätta om.
Då går vi till USA då.
Ja, vi måste ju till USA. Det är ju ändå där man har sin inspiration till mycket här i världen. Det var så här, förra året, det här handlar också, det här är en blindsaga, i varje fall för mig. Min son, som är fullseende och 22 år, han jobbade i New York State på en internationell läger. Men när det jobbet tog slut så ringde jag honom och frågade, får jag komma över, ska vi hitta på något, göra en liten resa kanske? Och sa, nej, jag ska nog åka med någon kompis. Men dagen efter innan sa vi, välkommen pappa, vi hittar på något. Och så beställde jag biljetter och flög över själv. Och jag blev väl omhändertagen där på flygplatsen och körde ända fram till en halv meter från Johan. Men det vi gjorde, vilket var en stor sak för mig, för jag har bara varit i de stora städerna. Men det att vi hyrde en bil. Och körde först bort till Dallas. Det gick fort kan jag säga. Och det var tvunget för att prärie är inte kul att köra i. Men den roman jag läste, eller som vi läste för att stackars Johan, min son, fick lyssna också på Vredens druvor. John Steinbecks roman. Som utspelar sig på Route 66. Det vill säga den väg vi åkte. Och det var ju... Och 1930-talet, en fattig familj som blev av med sin gård. Vilket många blev på grund av torka och annat. Det var en katastroftid. Det kanske värsta tiden i amerikansk nutidshistoria. Men också början till något positivt. Det var ju det som blev The New Deal. Där man verkligen vände upp och ner på hela landet och skapade någon typ av välfärdssamhälle. Men det var en tung tid och det här handlade om den tunga tiden. Och så åkte vi precis den vägen mot New Mexico och in i öknen och alltihopa. Och det var fantastiskt att åka med sin son. Han fick ju berätta naturligtvis vad fan vi hade framför ögonen. Men framförallt så njöt jag bara av att åka genom stat efter stat. Och vi lyssnade också på en podd som handlade om sydstaternas historia. Så vi fick liksom historia samtidigt som vi körde. Och det där var fantastiskt att göra på det sättet. Jag hade ju läst här romanen tidigare, men inte på det här sättet. Det blev väldigt speciellt. En bit tog vi sen, tröttnade vi på den där hyrbilen, och så tog vi grejombuss. För det måste man göra, som man varit med om det också. Och då fick vi ju se den trasiga värld som var minst lika trasig som det som var på 30-talet. USA har ju blivit en betydligt tuffare land. Det har brutaliserats.
Och Kjell och Johan, de kom till USAs västkust likt familjen Jode på flykt undan fattigdom och svält i Steinbecks roman.
Hur de kommer fram till Kalifornien och hur de ska börja plocka druvor. Men det finns ju inga jobb. Det är ju tusentals, 80-tusentals människor som är på samma flykt. Mm. Det var lite arbetslöst. Det var ju bara ändå värre. Det blev ju bara ändå jävligare. Och sen och de här rika ägarna av plantagen, de var inte snälla mot amerikaner heller, de var inte snälla mot någon. Så att de behandlades som invandrare som inte alls var välkomna, utan de hamnade i olika typer av läger och sådär.
Precis, och det här är ju, nu, USA har ju ett så att säga rasistiskt motiverat problem med hur man har behandlat den slavättlingarna, men det här handlar om en vit familj, eller hur?
Ja, det är bara vita familjer. Alltså det här var ju den stora flykten. Och det var ju också, apropå vår tid, det var ju naturfenomen bland annat. Det blev sandstormar framförallt i Alabama. Och det gjorde ju att de här gårdarna också fick enorma problem. Så att det gick inte att försörja sig på gårdarna i vissa trakter, för det var en sån olycksalig tid. Så det fanns bara flykten, apropå dagens debatt om invandrare. Mm. Kan man bara fly, vad fan gör man? Och det var vad de här människorna gjorde, fast de var vita. Precis som svenskarna gjorde 50 år tidigare, från Sverige till USA. Ja, då tackar jag för mig. Alltså det har varit roligt att samla ihop de här, för det var du som väckte mitt intresse att kolla vad det är för böcker jag skulle vilja rekommendera i den tid vi lever i.
Böckerna som Kjell Sundstedt tipsade om var i tur och ordning Hägring 38 av Kjell Westö, även Drakarna över Helsingfors nämndes. Sen Juloratoriet, Göran Tunström. Ensam i Berlin, Hans Fallada. Böckerna Min faders hus och Jag måste gå rätt in i elden, Kerstin Norborg, som för övrigt är gift med Kjell. Till Gertrud av Kjell Sundstedt själv, som också ligger till grund för filmen Den nya människan. Och sist och slutligen Vredens druvor av John Steinbeck. Musiken var Audrey's Dance av Angelo Badalamenti från tv-serien Twin Peaks. Och Kjell tipsar även om böckerna Liv och öde av Vasily Grossman och När man skjuter arbetare av Kerstin Thorvall, vilka vi inte tog med här av utrymmesskäl. Kjell läser sina böcker i Daisy-spelaren genom Talboken kommer, en tjänst som innebär att han pratar med biblioteket per telefon och sen lägger de in böckerna på distans i hans spelare.
Inslag 5.
Trafikinformation gällande tvärbanan. Under sommaren har delar av tvärbanan stängts av på grund av renovering. Redan nu går det inga spårvagnar mellan Stora Essingen och Sickla. Det gäller i båda riktningarna. Ersättningsbuss 30B går den avstängda sträckan. Men resten av tvärbanan går som vanligt, det vill säga mellan Stora Essingen och Solna och mellan Alviks strand och Bromma flygplats. Det skriver SL på sin hemsida. Avstängningen gäller till och med den 18 augusti. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Besök i Värmdös nya kulturhus SRF Stockholm Gotland. Delta i projekt för föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. Iris hjälpmedel, öppettider i sommar. Ny e-postadress för aktiviteter, SRF Stockholm Gotland. Sommarstängt på kansliet, SRF Stockholm Gotland. Träffar för föräldrar med synnedsättning, SRF Stockholm Gotland. Utskick om aktiviteter upphör, SRF Stockholm Gotland. Vandringar i juli och augusti, DBFK. Visning av synhjälpmedel i höst. Inbjudan flytta hemifrån kurs.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till träff ute på Värmdö. Vi besöker det alldeles nya kulturhuset som invigdes den 6 juni och får en rundvandring med bibliotekarie Tina Jul. Avslutningsvis bjuds vi på fika. Vi ses utanför huvudingången, färdtjänstadress Tyra Lundgrensväg 19. Den 1 augusti klockan 13.15 till 15.15. Aktiviteten kostar ingenting och du anmäler dig till Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 20 23 senast den 30 juli. Välkommen!
Hej! Är du förälder med fysisk funktionsnedsättning eller har du funderingar på hur det skulle vara att bli förälder och du har en fysisk funktionsnedsättning? I sådana fall så har du precis startat ett projekt som skulle kunna intressera dig. Det heter Föräldraskap på lika villkor och det drivs av RFSU i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Och det är ett tvåårigt rikstäckande projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Och i det här projektet så kommer vi bland annat att ta fram ett par internetutbildningar om just funktionsnedsättning och föräldraskap. Och vill du veta mer om det här, för det går att delta i projektet på lite olika sätt, så får du hemskt gärna ringa till mig, Finn Hellman, på 070 493 3026 eller mejla till finn.hellman@funktionsratt.se. Och du kan också kika på vår hemsida om du vill veta mer om projektet. Och det är funktionsratt.se/föräldraskap. Trevlig sommar önskar Hanna Öfors, Lena Levin och Finn Hellman.
Hej, där är Christian Möller på Iris Hjälpmedel. Skulle bara vilja informera lite om Iris Hjälpmedels öppettider här i sommar. Vår webbshop som ni hittar på adressen www.irishjalpmedel.se har alltid öppet. Men när det gäller vår butik och visningsrum på Östgötagatan 83 så är det semesterstängt mellan 12 juli till och med måndag den 12 augusti. Och vi öppnar då alltså igen där på tisdag den 13 augusti. Produktsupport. Om man har frågor om våra produkter behöver hjälp så är den semesterstängd mellan 18 juli till och med 2 augusti. Och vi öppnar återigen den 5 augusti där. Vecka 30 har vår returhantering stängt. Och alla övriga tider så går det bra att kontakta oss och det kan man göra på antingen vår telefontid som är på vardagar mellan 9.30 och 11.30 genom att ringa 08 39 94 00 och man kan också skicka e-post på adress info@irishjalpmedel.se. Vi på Iris Hjälpmedel önskar en riktigt trevlig sommar.
SRF Stockholm Gotland informerar. Du som vill anmäla dig till någon av våra aktiviteter framöver kan från och med i höst mejla till anmalan@srfstockholmgotland.se. Var noga med att ange namn, telefonnummer och vad det är för aktivitet du vill anmäla dig till. Välkommen med din anmälan när verksamheten kommer igång igen i höst. Sommarstängt på SRF Stockholm Gotlands kansli. Under sommaren har SRF Stockholm Gotlands kansli ändrade öppettider. Vårt kansli stänger under sommarledigheterna veckorna 28-30. Vi kommer även att ha begränsad bemanning till och med vecka 32. Det går alltid bra att kontakta oss på e-postadress kansli@srfstockholmgotland.se, så återkommer vi så snart vi är på plats igen. Vi önskar alla en härlig sommar.
Träffar för synskadade föräldrar. Från och med i höst kommer Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland att anordna träffar för dig som är förälder och har en synnedsättning. Vi kommer att träffas under ett antal gånger för att utbyta erfarenheter. Om du är intresserad, hör gärna av dig via ett mejl till Kristina Ljung. Kristina med K och Ljung med LJ. kristina.ljung@srfstockholmgotland.se. Du kan även nå mig på telefon 08 462 45 08.
Här kommer viktig information från Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland angående utskick och annonsering av våra aktiviteter. Det gäller dig som är medlem i SRF Stockholm Gotland, det vi kallar distriktet, och bor i områdena Nacka, Värmdö, Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge och Tyresö. Från och med i höst kommer vi inte längre att göra utskick med vår- och höstprogram per post till er medlemmar. Vi kommer istället att annonsera i vår synpunkt, Läns- och Riksnytt och på vår webb. Du som brukar få utskicken på papper kan alltså fortsätta att få information om våra träffar och aktiviteter via tidningen Vår synpunkt. Har du inte den, hör av dig till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller britta@srfstockholmgotland.se. Om du är medlem i en lokalförening kommer utskicken att ske precis som vanligt.
Juli och augusti vandringar med DBFK. Onsdagen den 17 juli gör vi en vandring på Långholmen. Samling klockan 16.30 vid Hornstulls T-banestation. Uppgång Långholmsgatan. Det blir cirka 2 timmars vandring med paus. Vi hittar något lämpligt ställe för fika och vi avslutar vid Hornstulls tunnelbana. Ledare är Carl Gunnar Roth. Telefon 070-608-4380. Anmälan senast 14 juli till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Augustivandring med DBFK. Lördagen den 31 augusti blir det en vandring i Hammarbyområdet. Vi går från Gotlandsgatan till Hammarbybacken och sedan tillbaka till startpunkten. Samling klockan 10 vid Gotlandsgatan 46. Det blir en vandring på 2-3 timmar inklusive paus. Ta med matsäck. Ledare är Jens Pettersson. Telefon 073-9625336. Anmälan senast den 27 augusti till mig, Ann-Katrin Ekberg. Telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Välkomna, hälsar DBFK.
Synhjälpmedelsvisning den 14 oktober. SRF Stockholm Gotland arrangerar en synhjälpmedelsvisning den 14 oktober. Det är drop-in i SRF-huset på Sandborgsvägen, plan 1 mellan klockan 13 och 19. Företagen som ställer ut är Iris, Insyn, Polarprint, iCap och LVI. Under eftermiddagen kommer de att ha kortare presentationer av nyheter inne i SRF-salen. Skriv upp datumet nu så kommer det komma mer information efter sommaren.
Inbjudan till kurs att flytta hemifrån. Synkunskap inom Iris förvaltning har nu nöjet att bjuda in till en rehabiliteringskurs för dig som är på väg att flytta hemifrån. Kursen är för dig som är mellan 19 till 30 år, har gått ut gymnasiet eller motsvarande och på väg till nästa steg i livet. Kursen äger rum den 5 till 8 september på Almåsa Havshotell. Pris för kursen är 600 kronor och då ingår kost, logi och resa. Under kursen kommer vi varva pass i helgrupp samt mycket individuell träning. Under kursen kommer du bland annat få öva på orientering, förflyttning, fysisk träning, ADL genom matlagning, städ, tvätt och så vidare. Du kommer även få lära dig lite om hur man gör för att ta hand om personlig ekonomi och få andra tips och strategier på att klara sig själv. Gör en intresseanmälan till Annika Wistrand Elving på Iris förvaltning via e-post annika med annika@irisforvaltning.se eller via telefon 08 400 66201, alltså 08 400 66201.
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du
08 462 4508. Alltså 08 462 4508.
Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR Lor Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.